Adrian, ska man år 2025 rösta på 10 flickor och sen välja en som blir Finlands Lucia?
Jag är glad att du kom in på det där slutet med Finlands Lucia, för annars var det ju bra, bara liksom sådär. Helt svaret är ja, du ska rösta på 10 flickor så du får en. Ja, men absolut. Alltså, jag tänker ju att det finns en enda kulturdebatt i svensk Finland, och det är Lucia. Och det är ju det som jag tänkte tala om idag. Alltså, börjar det inte bli lite passé att får man objektifiera kvinnor på det här viset? Och sånt har man diskuterat i podcasten Bakom rubriken, nu med Sofia Auerdal och Johanna Ventus. Och då är ju, som jag sa tidigare, svaret är ju självklart. Mm, och det självklart. Är det jag går in på.
Det här kan vara det värsta tv-drama någonsin, skriver bland annat det brittiska The Times. Du har, Andrea, sett Ryan Murphys nya advokatserie All's Fair. Där bland annat Kim Kardashian med.
Ja,
håller du med?
Nu har jag nu sett värre, men Ryan Murphy har ju en väldigt ojämn repertoar, tycker jag själv. Vissa av hans grejer är fantastiska, andra är ganska lökiga, och det här hör definitivt till det senare.
Mm. Jag ska prata om Sanna Marin. Jag undrar hur den kvinnohattapod det här blir. Men det där, jag har läst hennes bok med
jag
mod.
Jag ska nog försvara henne.
Bra. Jag läste hennes bok med mod att leda. Och alltså min analys är faktiskt att Sanna Marin är så fucking nolla.
Det är så länge. Kommer
det
du inte min
länge.
Analys?
Jo, jo.
För länge sedan. Du var så saklig. Liksom.
Ja. Ja. Hej det där. Men vi börjar. Och det där, vi tar förstås det mest aktuella ämnet. Lucia. Lucias varande eller icke-varande. Varsågod Adrian.
Absolut. Tack så mycket Kia. Ja, alltså Lucia. Svensk-Finlands svar på frågan, går det att skapa fetisch av stearinljus och särkar? Och då är ju frågan, alltså, är det fortfarande kosher? Är det okej? Okay? Alltså vad tycker ni?
Att det finns en Lucia tycker jag är viktigt. Och det fyller en funktion. Men ska vi diskutera förfarande att välja Lucia? I guess. För att själva Lucia är väl helt fantastiskt, en någon som kan bringa ljus i mörkret och glädje till äldre personer.
Måste hålla sig att jag håller med Andrea här. Alltså jag tycker väl inte att Lucias traditionen i sig, alltså den behöver man väl inte så här kasta i avloppet. Alltså jag kan tycka att det är helt kul den 13 i 12 när det är så jävla mörkt. Jag tycker ju om traditioner, jag älskar julen, det här så här början, det är som att öppna dörren till julen.
Som vanligt så har ni sammanfattat exakt det som är bakgrunden till det som jag vill prata om. Alltså, bakom rubriken så talar då Sofia Auerdal och Johanna Ventus om Lucia-traditionen, och de talar sådär moraliskt. Och de var som ni, de tycker att det är bra att Lucia finns, men sen så var det fråga om liksom att, ska den här skönhetsställningen vara med? Mm. Som att, och där var Ventus då inne på att det är utseendefixering, det är den blondaste som vinner. Vilket faktiskt råkar vara exakt samma sätt som Krista Kielman för den här debatten 1960.
Just det, det är liksom ingen
kommit långt.
Som jag sa, det är en evig kulturdebatt där man bara går runt och runt och runt. Ja, och då var liksom Auerdal, hon menar att bara för att människor är liksom svin på nätet så ska man inte avsluta den här tävlingen. Och då tycker jag ju att det är ju helt rätt. Man ska inte avsluta den. Man ska göra den mera.
Aha.
Vi ska ha mera
skönhet. Ska mera Lucia.
Alltså, vi ska sänka åldersgränsen. Det är det jag tycker vi börjar med. Vi ska ha Svensk-Finlands honey boo boo. Vi ska ha typ pageant moms som du håller på att skrika work it smoochy. Det ska vi ha.
Får jag ändå säga så här att traditionen i all ära, men jag tycker förstås att det är väldigt, väldigt konservativt, och jag vet inte gammaldags att man väljer, alltså att du ställer upp det som, alltså, det som folkhälsa gör. Alltså det att man har det, gör det till en tävling. Det
men,
tycker jag
men
inte
jag som är så lösningsinriktad, hur ska man göra det istället?
Ah, jag vet inte, man ska inte ha i varje fall det som en tävling. Jag menar, jag har aldrig fått vara Lucia. Jag ska aldrig få... Jag menar, det utesluter en massa flickor då. Och tydligen också pojkar. Varför får inte pojkar vara Lucia? Jo, men man ju skolorna någon sån här inte
men om det ska finnas Finlands Lucia... Är det då liksom Sören Lilkung som ska ja, välja?
Du måste faktiskt dra tillbaka vad jag sa. Då vill jag inte att det ska finnas Finlands Lucia. Om den enda vägen dit är en tävling där de ska jämföra sina utseenden.
Nej, jag säger inte det så, utan jag undrar bara vad är alternativet. Jag bara vill veta vad är lösningen. För jag tycker inte att man kan gnälla för mycket utan att presentera ett alternativ.
Men jag tycker, är lösningen att det är någon barn? Alltså, Adrian, kommer du med lösningen?
Ja, absolut.
Ett svinkat barn.
Absolut. Vi ska,
alltså, honey boo boo.
Vi ska ha toddlers and tiaras. Det är det vi ska. Och ni måste ju komma ihåg.
Toddlers. Alltså,
Ja, det är det som vi ska ha. Mitt är bara det sötast.
Exakt! För det är ju det som det redan är. Det är bara det att vi har inte sett det. Vi har inte sett bakom det. Behind the scenes.
Men snackar vi så här 3-åringar, snackar vi 10-åringar.
Alltså jag tänker, vad som helst som går hem hos folket. Liksom, vet du,
är det nu 10-åringar? Kittlar dig lite mer i magen.
Det, alltså vet du, alltså, om man nu en gång ska ha fetischer, funkar det bäst med 10-åringar. Det tycker jag ju absolut. Och så ska ni ju komma ihåg att det här, alltså det, pengarna går ju till barn i utsatta situationer. Alltså det här är på riktigt någonting vi gör för människor. Vi gör någonting bra. Att gnälla om det tycker jag att, jag håller med Andrea här, vi ska inte gnälla för mycket. Vi ska tänka nu, vad vill folket ha? Alltså hur ska vi få fram typ go-go juice från kyrkslätt? Alltså det vet du, det var det som Honey Boo Boo drack. Alltså det är liksom vad du frågar om Red Bull och Mountain Dew. Så vet du, vi måste hitta det. Om vi tänker oss det här, vet du, hur det ser ut, den här tävlingen. Att det är liksom 10.
De 10.
Ja, exakt. Och så får man liksom titta bakom scenerna. Det är liksom en kamera som följer med dem överallt. Alltså så får man liksom sen, när de har valts, så måste ju de där tärnorna vara kvar där. Så allt man förlorar måste ju vara kvar på scen. Medan Lucia är sådär, liksom, tänk hur mycket jäkla aggression det finns.
Okej, men ska det här alltså bli också så att det är tv-sänt själva det här, liksom?
Absolut, alltså det är Finlandsvensk Lucia kommer att vara istället för det här, vet du, det som folkhälsan har just nu. Där man, alltså varje år så är det ju samma sak. Det är liksom, vet du, sådär, Svensk-Finlands Lucia, sådär, jag älskar att sjunga, här är min familj, den var jättekul. Nej, inte ska vi ha det. Vi ska ha liksom mera.
Förlåt, jag tycker, okej, men måste man kunna sjunga?
För att vara Finlandsvensk Lucia? Mm. Nå, där kan vi ju dessutom ha med, tänker jag, en idols-aktig situation.
Okej, vi tar det till en sån nivå att det är liksom talent.
Det är ju, nivå. Det är ju redan.
Kunde det vara Masked Singer?
Alltså, här är ju grejen att ni frågar ju exakt fel människor, för att ni båda är ju producenter. Så det är ju ni som egentligen har fingrar på pulsen här. Ni borde ju säga åt mig. Jag bara säger vad som vet du väcker kärlek i mig. Det vill säga små barn som vet du...
Sminkade.
Och sen de här pageant moms. Det vill jag definitivt ha.
Förra året så var det väldigt mycket uppståndelse kring Lucia. För att Lucian fick så mycket skit på nätet. För att en av hennes föräldrar var från, jag vet inte, är han afroamerikan eller
från Afrika? Ghana.
Han är från Ghana. Men det här ledde ju också då till att det skänktes, var det inte några 5 gånger så mycket pengar?
Det var över en halv miljon euro.
Ja.
Till barn, familjer, ja, i utsatt situation.
Exakt. Inte hela poängen att man ska få så mycket pengar som möjligt. Så om det blir mycket kontroversiellt, liksom debatt runt det här, så kanske det skänks mera pengar.
Andrea, du och jag, du förstår mig nu.
Ja,
du förstår
så att jag
mig.
Förstår liksom varifrån du.
Ja, men okej, okay, men vad hette hon förra året? Lucia?
Daniela Owusu, va?
Daniela Owusu, ja.
Ja, no, men jättekul för Daniela liksom. Alltså jag menar, hon fick stå ut med jättemycket rasism. Det var ju det som var det värsta, att finnarna kunde verkligen inte bete sig. Och okej, okay, man samlade in mycket pengar, för sen var det väl de som blev så här, okej, okay, det här känns ju shit. Nu betalar vi en massa. Men alltså, ska den här stackars Finlands Lucia, är det hennes jobb? Är det verkligen hennes jobb?
Ska hon stå ut med shit?
Nej, men stå ut med så här mycket shit. Jag tycker liksom att problemet med tävlingen blir...
En halv miljon euro versus en människas lite...
Inte fick hon ju de där pengarna.
Hon är, det ska vara royalty.
No, hon tycker att hon får 90%. Hon ger liksom 10 euro alltså,
nu,
till de utsatta familjerna i Konala.
Nu tycker jag först och främst att vi ska komma ihåg att Finlands Lucia är ju en del av vår yrke. Så hon ska inte få betalt.
Det
att hon har invandrarbakgrund, så det är bara bra.
För vi vill ha ännu mindre betalt och vara just den här vårdaren.
Ja, yes. Språkkunnighet behövs inte överhuvudtaget.
Daniela har förstått sin uppgift i vårt samhälle.
Ja. Och liksom, har du personalbrist, så har hon egen entourage med sig. Så det funkar hur bra som helst på alla sätt. Vårdyrke är säkrat. Det är bra. Alltså, jag förstår inte varför ni blir så upprörda över det här. Det här är redan uttänkt. Det är bara inte liksom satt i tv-sammanhang.
Jag vill ändå säga att jag tycker att det är fräckt av folkhälsan att ha Daniela att bära hela det ansvaret. Alltså jag menar, överlag, den som man nu väljer till Lucia, som årets Lucia heter...
Alexandra Lindqvist, va?
Ja, Alexandra Lindqvist.
Du kan det här, Andrea, du är som en Lucia-Wikipedia.
Nej, men nu följer man ju med lite.
Ja, okej, då, jag följer inte med så här mycket. Jag följer bara med han i Bubu.
Det här är typ den enda skönhetstävlingen vi har i svensk Finland. Nu måste man ju följa med.
Men det är det här jag tycker är så sjukt. Alltså vadå, ska det vara
en kaveritävling? Är hon inte så bästa kaveri med Daniela den här året, Lucia?
Jo,
det är ju också jättebra att dessa visar den här finlandssvenska som tidigare var bästa bror. Nu är det då kanske
bästa
syster. Yeah. Det är ju ändå liksom någon slags progressiv grej.
Nu ska vi ju komma, och först och främst, Kia, du sa du följer inte det här, du följer Honey Boo Boo, så där alltså är du redan på min sida. Jag märker det, du bara inte går med på det för du har lite moraliskt sådär samvetskval här, men vi ska få bort det här, vi ska få bort det här.
Jag tycker det är helt löjligt att man pratar om en skönhetstävling.
Ja, jag håller helt med.
Men är det inte som är debatten?
Men är det en skönhetstävling?
Ja, inte vet jag, alltså jag röstar på en som jag tyckte att...
Röstar du på Lucia?
För att donera pengar, hej hallå, det här alltså, är samhällsansvar.
Ja. Vilken barmhärtig samarit.
Jag valde genom att det var en kandidat som sa någonting som var roligt.
Jag
jämfört med alla andra kandidater.
Okej, vad var det Andrea hon sa?
Alltså, jag kommer inte ens ihåg vad det var. Jag var, bara,
det var inte så roligt.
Jag kommer ihåg att det var kandidat nummer tre och att det var helt roligt. Så var jag sådär, det där blir perfekt. För alla andra var bara såhär, jo, jag vill bla 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 bla. Hon sa något såhär oväntat.
Ja, no, okej. Okay. Men grejen är igen, för det är ett vårdyrke så man måste ju visa att det är ett kall. Så där blir det lätt sådär bla bla bla. Man kan inte säga att jag vill vårda människor för att jag tycker om att se dem gråta. Det, liksom, det låter sociopatiskt. Man kan inte säga sånt. Nu menar jag inte att hon sa det, men det tycker jag skulle vara roligt. Men igen, alltså Lucia-världen, Honey Boo Boo är en så långt ifrån. Alltså det finns Lucia-mammor. De är sådana här äldre kvinnor som liksom svarar på kontaktannonser i tidningar. Och sen så ser de till att Lucia med entourage går igenom demensavdelningen utan att tappa bort sig eller bli antastad eller mördad. För där finns ju alla de där människorna som har mentala problem också på grund av nedskärningen i vården. Men alltså, vi ska tänka att bakom de här valda Lucia-mammorna så finns ju riktiga Lucia-mammor. Och de är ju sådär, vet du, att skönhetstävlingarna är inte... Hur stolt är man inte att kunna säga, vet du, att min flicka... Vet du, här är socknens blondin och hon fick sprida ljus. Mm. Alltså det måste ju vara som press.
Men alltså du vill ha kvar den här ändå, liksom den här gammaldags grejen. Det ska vara flickor, de ska vara blonda, de ska kunna sjunga, man ska tävla.
Om det är det som går hem hos folket.
Men det är väl det som går hem hos folket. Vi har ju kvar de här tävlingarna.
Alltså jag förstår inte vilken nivå vi nu befinner oss i den här diskussionen. Hur ironiska vi är. Så jag kan liksom inte riktigt säga något.
Jag tycker alltså definitivt inte att vi ska ha en tävling där vi väljer. Vi kan fortsätta ha traditionen, Lucia, men jag tycker inte att den ska vara en tävling där man ska rösta fram.
Okej, men hur ska Lucia då väljas? Är det den som råkar känna någon som jobbar som
Har du fått vara Lucia någon gång?
Jag har varit Lucia på min pappas jobb när jag var kanske 2,5 år gammal.
Ja, så du har inte fått vara. Har du fått vara Lucia?
Men jag har aldrig velat.
Nej, jag har fått
vara... Du har inte velat.
Man måste kunna sjunga, jag kan inte sjunga för fem.
Men alltså, jag har fått vara pepparkaksgubbe, ja, och sen har jag fått, vad heter det?
Du är brun, alltså brunaktig. Ja, alltså mitt barn har också alltid fått vara pepparkaka, för han är ju lite brun.
Ja, men det är bra. Det är liksom att man ger folk vad de vill ha.
Så men de, och de sa också till... att han kan sjunga, för han hade ju blod.
Men alltså hur det går till på något dagis, till exempel, så tycker jag absolut att den som vill vara Lucia, den får vara Lucia och så vidare. Men nu handlar det ändå om liksom Finlands Lucia.
På dagisar och skolor...
Är det så himla skadligt att det
är en person? Helt att ta bort det här tävlingsmomentet. Alltså, ja. I varje fall har
inte mitt barn
blivit tvingad att vara pepparkaksgubbe mera efter det här.
Man vill ju inte liksom traumatisera människor med någon som ställer
men ändå, upp i tävlingen. Så vi visar
blir
så här.
Knappast traumatiserade av att en
vi visar så här i skolor och dagis. Här har vi inte det här, för det är ganska omoraliskt. Men titta, när de är 15-16 så har vi ställt...
Inte de 15-16, de måste vara över... De måste vara myndiga.
17 har varit lägsta åldern.
Ah,
de
okay.
Behöver inte
jag
myndiga.
De behövde vara
så det där, då tänker jag bara, att, är det inte lite konstigt att folk har så här...
Ja, Kia,
folkhälsan
Kia.
Och svenska,
är det här, is this the hill you're gonna die on?
Och, nej, men om jag får ha en åsikt.
Du får verkligen ha en åsikt.
Tack, låter du mig säga det?
Ja.
Så det där, så tycker jag ändå att både Husis, Yle och Hufvudstadsbladet upprätthåller en sån här gammal, mossig tävlingsanda där man faktiskt väljer en könsjungande, vacker kvinna. Och det där, och det, om frågan är, tycker jag att det ska finnas eller inte, så mitt svar, nej, jag tycker inte att det ska finnas.
Alltså grejen är ju den att om man tar bort just den här tävlingsbiten som finns där, så då kan man inte stödja människor på det vis som man gör nu. Så det blir liksom ett nödvändigt ont. Men det som jag tycker att faktiskt är jätteroligt med Lucia-traditionen är ju det, alltså har ni tittat på Philip Tears djupdykning i Lucia som publicerades i fjol i HBL? Nej. Ni borde gå in och kolla på det, för där finns en bild på 18-åriga Märta Tikkanen som då var liksom...
Hon var också Lucia.
Japp, Kavonius. Och hon håller då en otroligt snygg, antagligen sängliggande soldat i handen. Och året är alltså 1953. Och herregud vilken gilf den här mannen är. Alltså idag skulle han ju vara en granddad. Liksom så totalt. Han är så jäkla snygg. Men det betyder att från början så handlar Lucia om sex och skandal. Det är bara det att vi alltid går in i de här moraliska diskussionerna. Ni har alltså på riktigt gjort samma sak som Krista Kielman gjorde 1960. Kom ihåg det. Så vi skulle bara kunna liksom köra fullt ut nu.
Ja, jag vet inte. Jag tycker bara jag tycker det här är, jag tycker Lucia är jätte,
för dig.
Nej, jag tycker mer att det är bara jätteoskyldigt, och jag tycker inte att det här med den feministiska kampen att
fast
göra.
Oskyldigt var det nog inte förra året när hon fick utstå så mycket rasism. Alltså, det var ju vidrigt.
Nej, det var ju hemskt. Och det var ju folkhälsa som stod med byxan ner som inte liksom hjälpte henne från början. Men sen fick hon ju stöd.
Och så hade
hon
inte kunnat räkna ut det.
Och så, man kanske hoppas att vi är inte så hemska. Det tycker jag är okej om man försöker ha en lite så bra bild av mänskligheten. Att inte vara så cyniskt, det kommer jag att komma in på i mitt ämne också. Men det måste gå att lösa det på ett sånt sätt att vi kan behålla Lucia.
Jag märker att vi kommer att fortsätta diskutera det här nästa år. Det är Svensklands enda liksom kulturdebatt. Så men, det,
ja, det är väl det.
Det är väl också
jag
det
som
är grejen.
Jag tycker att vi har sett det skulle komma någon kulturdebatt som skulle vara lite tycker jag mer engagerande bland folk.
Liksom. Ja, du,
vi får ta det som vår egen uppgift på sällskapet och skapa någon annan kultur.
Nu går vi vidare. Då är det Andreas tur med All's Fair.
Ja, alltså, jag vill prata om den här All's Fair. Det Ryan Murphys nya advokatserie. Men också om hur vi gottar i att se de ultrarika liv på skärmen och kanske vad det kan innebära.
Får jag börja nu direkt med att fråga, för direkt du sa Ryan Murphy också i inledningen, så var jag sådär, varför känner jag ändå det där namnet? Varför är det
för att han är en av vår tids riktigt stora serieskapare. Han har skapat över 30 serier. Han slog kanske igenom störst med Glee 2009. Och sen, bland mina favoriter av vad han har gjort finns Pose, som handlar om den här ballroomkulturen i New York.
Han har gjort Nip-tack.
Nip-tack är också han.
Se, den tyckte jag. Ja.
Men den här serien som då heter All's Fair, och det utgår ifrån att det är liksom en blinkning till All's Fair in Love and War. För det här handlar om en advokatfirma där det bara jobbar kvinnor, eller också ägarna är kvinnor. Och de representerar endast ultrarika kvinnor i skilsmässofrågor. Och det är så roligt för att när jag åkte spårvagn så såg jag att sloganen för den här serien är Never Settle. Men de facto i varje avsnitt så är det ett fall en kvinna. Och det löser sig alltid inom samma avsnitt. Ofta då genom att de settle. Så att, jag vill bara säga att det är en fin slogan, men det stämmer ju inte. Utan det är ju det de gör. Att de gräver fram liksom dirt på den här mannen. Och så får de igenom sina megastora krav. Och i huvudrollerna har vi Kim Kardashian och Naomi Watts.
Okej, paus. Alltså Kim Kardashian och Naomi Watts är alltså en bra skådis.
Jo.
Är Kim Kardashian en bra skådis?
Nej, jag ska just komma till det.
Bra.
Jag ska bara nämna då att Niecy Nash Betts och Glenn Close också spelar huvudrollerna. Alltså, ni känner säkert till att Kim Kardashian har nu i, jag tror det är 7 års tid, liksom studerat för att bli jurist. Och hon har klarat någon sån här baby bar-examen. Och nu ska hon då ta sin stora juristexamen i november. Så tydligen under serien satt hon också så och pluggade liksom till då att ta den här stora examen. Anyway, nu får hon nu i alla fall spela jurist. Man vet inte hur det går sen i den här examen. Och det är hon inte helt superb på, om man säger så. Jag är inte den enda som tänkte, jag måste läsa lite ur branschtidningen Hollywood Reporter, skriver så här. But Kardashian's performance, stiff and effectless without a single authentic note, is exactly what the writing, also stiff and effectless without a single authentic note, merits.
Ja.
Och så fortsätter då den här recensionen med att säga att det är Kims liksom blotta närvaro lyckas skapa buzz, men inte så mycket annat. Och att det känns ganska passande, för de förstår inte vem som ska titta på den serien. Den verkar vara gjord bara för att det ska bli liksom virala klipp ur den. Blir ni sugna? Har ni sett den här serien?
Nej, det har jag inte, men det liksom finns Alltså orsaken varför jag inte har sett den är för att jag inte har råd med Disney Plus någon mer. Men liksom, jag tänker ju att för mig är det ju såklart att just du kommer säkert komma in på det här i och med att du talar om ultralika som ett tema, men just Succession så är för mig den där urserien där man liksom börjar tala om jag var in på Eat the Rich. Liksom att det bara handlar om det. Det är typ en knock-off-version av det, låter det som. Liksom.
Ja, och jag kommer faktiskt att komma in på det här med ultrarikas liv på skärmen. Men ska jag ändå hålla mig lite ännu till den här All's Fair. Så jag håller verkligen med den här Hollywood Reporter-recensionen om att serien inte har några stunder eller karaktärer som känns äkta. Jag skulle klassificera den som 100% eskapism. De här kvinnorna, de rör sig i miljöer så de är liksom så lyxiga att man baxnar. De åker privatjet till, det här är ju då LA, så de åker till New York för att gå på någon smyckesauktion där deras smycken kostar liksom miljoner. Och så har de en otroligt, förstås ett helt otroligt kontor, för att inte tala om deras kläder. Och det som är ganska intressant är att jag läste en intervju med Laura Vassar, som är Hollywoods främsta kvinnliga skilsmässoadvokat, som faktiskt har varit med här i serien som någon så här writing consultant. Men Kim Kardashian säger också att hon baserar sin rollfigur på henne, för att det var nämligen hon som skötte Kim Kardashians skilsmässa från Kanye West, och också hennes skilsmässa från Chris Humphrey. Och i den här intervjun med henne, som jag tycker var ganska intressant, så då säger hon att inte ens hon är så där rik som de är i den där serien. Att den är helt osannolik. Och då är det hon som är den mest framgångsrika skilsmässoadvokaten i Hollywood. Så att det är då alltså inte, jag tror inte att det är det, att det ska vara realistiskt, utan eskapism. Och jag gillar ju total eskapism.
Men är det eskapism för de rika då?
Nej,
alltså, för det kan det ju inte vara.
Nej, alltså jag skulle säga att det är eskapismen för de som tycker att det är roligt att kolla på vackra miljöer och vackra outfits. Men alltså, gillar ni eskapism? Är ni intresserade av att titta på sånt här?
Vill du börja, Kia?
Ja, jag kan säga alltså att det där, när jag började se den så tänkte jag faktiskt att det kan, alltså, så här dåligt TV kan man inte göra. Alltså allting är dåligt. Alltså den där hela inledningsscenen när de är så här 10 år sedan och de ska låtsas att de har liksom, de blivit utsatta för så här sexism på den här
alltså det skulle vara någon slags female empowerment.
Nej, men man bara liksom titta, nej, men det är som att ha mig att vara Lucia. Liksom, det blir bra.
Det blir jättebra. Skulle du,
nej, men jag kan inte sjunga, jag ser inte ut som en Lucia.
Ja, du inte
den här
sjunga.
Delen. Alltså att det är så där att, vad gör de där? Och också att Naomi Watts var jättedålig. Men jag måste säga så här ändå. När jag har tittat alltså ungefär halva den här första avsnittet så börjar jag tänka, fy fan vad det är nice. För det är lite som telenovella. Har ni sett på telenovella?
Ja, men det
jag
det ska liksom inte vara bra.
Jag är liksom uppvuxen med, eller när jag har bott mycket i Latinamerika, så jag älskar telenovella. Det är just sådant. Det är överspelande och skit, och jag älskar det.
Och man kallar det ju såpopera, därför att det kommer från den traditionen av att stirra mycket och allting är överdrivet och ingenting känns riktigt autentiskt.
Just att den här kvinnosynen, den här kvinnlig makt, är ju liksom, jag vet inte, jag ska nu inte säga att det är lika dåligt som Sanna Marins, men det är på väg ditåt. Alltså det är inte bra, och det stör mig inte, för att det är inte sant. Alltså det är som romance.
Exakt.
Det är som romance.
Och det här stör alltså inte mig, men nu ska jag komma då till vad som stör mig. Okay. Eftersom det här är bara fullkomlig eskapism, det är det som är funktionen, och det är liksom onödigt att tycka att en sån här serie ska ha någon annan mening än just att visa vackra miljöer och outfits. Men den här trenden att visa ultrarika i serier, och du nämnde ju Succession, det är förstås den kändas, men också White Lotus, och så kan man nämna The Undoing, The Perfect Couple och Sirens. Det här är bara några av de här scenerna som kommer det senaste året. Jag har personligen svårt för det här. Alltså flera av de här, till exempel White Lotus och Succession, är ju väldigt skickligt gjorda serier. Det förstår jag. Men jag ogillar dem ändå. Och det är därför att i dem så är alla de här ultrarika karaktärerna extremt osympatiska. Och jag tycker att de visar en människosyn och en syn på världen och mänskligheten som är djupt cynisk. Och på något sätt också liksom dystopisk. Det man tar ifrån sig är att okej, mänskligheten är hemsk, alla tänker bara på pengar och makt, och också att de som har pengar och makt, ingen av dem arbetar för att det ska bli på något sätt en rättvisare eller bättre värld, utan det enda de arbetar för är att de ska själv få mera makt och pengar. Och jag saknar verkligen utopiska berättelser. Eller komplexa historier som skulle erbjuda hopp och liksom visa på en möjlig annorlunda värld. För det är tillräckligt mycket dystopi och cyniskt i att se på nyheterna varje dag. Och hur ska man kunna föreställa sig en bättre och mer jämlik och rättvis värld om man inte får se hur den skulle kunna se ut? Att de skickligaste skaparna sysslar med att göra sån här sorts serier istället för att visa på något annat. Och det är det jag blir så jävla förbannad på. Att hur ska vi kunna liksom föreställa oss en värld där de här enorma inkomstklyftorna och miljöförstörelsen är någonting som vi aktivt tillsammans jobbar för att lösa? När det vi ser är de här serierna som ger oss det här liksom budskapet. Och jag är bara så trött på den här cynismen och på den här hopplösheten och den här ångesten man får. Att det är verkligen... Ja, det var som är på min julklappsönskelista i år. Lösningsinriktade, visionära och komplexa serier som hjälper en att återfå sin tro på mänskligheten. Ja. End of rant.
Ja, alltså jag började tänka liksom just sådär. Men först och främst det här önskemålet på att fiktionen ska erbjuda alternativ, så det är ju inte på något sätt nytt. Det liksom fanns också i samband med att jag debuterade. Och det har ju varit liksom på något sätt man har tänkt sig att man ska visa, alltså arbetarklasslitteratur ska visa hur de sämre har det ställt. För det här ska på något sätt mobilisera välvilja hos människor.
Nej, det var inte alls det jag menade.
Nej, men det funkar inte. Nej. Det funkar ju inte, för därav så finns vi i den situationen vi finns idag.
Det jag menar är att någon ska...
Jag fortsätter. Ja, alltså det liksom har inte mobiliserat människor överhuvudtaget, utan det har ju bara lett till en centralisering av rikedom och makt. Och det är det som jag tror att det egentligen har lett till de här serierna nu. Det jag inte tror att, utgående från vad du berättar om Ryan Murphy, så det låter ju mera som typ som en ny version av Ally McBeal. Mm. Där det liksom bara är pråligt och sen så är det någonting som ska liksom leda till virala klipp. Att det har inte egentligen någon sån här samhällsengagerande intresse. Men sen så tänker jag mig att om man skulle laga, låt säga att man skulle laga då en serier där det finns liksom biljonärer och de skulle arbeta för en bättre värld, så varför uppstår den inte om de en gång är biljonärer? Det är det som skulle vara så att okej, vad är det som går fel där? Vad är det som de inte kan åstadkomma som är en förändring? Och då tror jag att som skapare så blir det jättesvårt att förklara det där, att du har goda avsikter, du har typ alla möjligheter att influta saker och sen så går det hela tiden fel.
Mm.
Att det är det som blir liksom, och det kommer vi att säkert komma tillbaka till också i Sanna Marins bok, för jag tänker att det finns en viss sån här intressant inblick i var saker och ting, var man fattar beslut där man är så där jätte liksom, om inte självisk så osäker, och då försöker man liksom tilltala människor på bredaste möjliga plan, och på bredaste möjliga plan så är människor cyniska. Det är liksom när vi kommer till liksom små stunder då vi är edla. Det är liksom det som är egentligen en fråga här. Att allt liksom säger att fiktionen borde liksom visa en ny värld. Så fiktionen så gör inte det. Fiktionen är inte PR. Fiktion liksom är fiktion. Det är det som det är. End of rant.
Ja, men alltså jag tycker att de borde det. Att jag tycker att de som verkligen är skickliga skulle, i alla fall skulle väl någon kunna lägga sin talang på att fundera på hur den här, hur världen skulle kunna se ut. För det som är nu problemet med allt, tycker jag, till exempel, okej, vi tar AI som exempel. Nu så snackar vi om att AI kommer att ersätta människor, det är hemskt. Hur skulle det vara om någon skulle säga att ja, wow, nu kan vi ha en helt annan värld där AI gör alla tråkiga jobb och vi har infört någon slags medborgarlön eller vad det än kan vara. Hur skulle ett helt annat samhälle där vi har löst de här problemen, kanske ett samhälle som inte skulle vara ultrakapitalistiskt, hur skulle det kunna se ut?
Men det roliga här är att det där görs ju. Alltså det finns liksom lobbyister som just till exempel i New York Times berättar att hej, snart behöver du inte vika dina egna kläder. Robotar kommer att göra det åt dig. Och sen kommer vi att ha medborgarlön som heter Global Coin, som ägs av OpenAI. Det vill säga
Sam Altman.
Ja, Sam Altman. Så fort som du inte går med på hans villkor, så kommer din medborgarlön att försvinna. Mm. Det är så här som det funkar.
Men är det här i någon jättestor serie som alla talar om på jobbet? Eller är det här en artikel i New York Times?
No, vet du, alltså till och med
det är det jag eftersöker.
Jo, men till och med, du hör ju på vad jag säger. Till och med om man skulle göra den här serien, så skulle cynicismen synas där. Alltså det, men vet du, om du
nu
vill ha...
Nu propagerar du ju för samma som de här serierna, men, att mänskligheten är helt doomed.
Nej, alltså jo, utgående från vad vi gör just nu så är den helt doomed.
Ja, men hur ska vi kunna göra något annat om vi inte ser förebilden?
Men vill du se något annat så kan du titta på Silicon Valley till exempel. Där är typ AI, där håller de på liksom, alltså där finns huvudkaraktären som jag nu inte kommer ihåg namnet på, men jag tror att han heter Sam. Alltså det här är en sån här, vad heter det, komedi-tv-serie. Och han börjar med att ha ett program som heter Pied Piper som ska göra kompression. Och sen så liksom går det från att han vill bara göra någonting jättelätt till att han hamnar in i de här rullarna med de här liksom biljonärerna. Och sen i slutet så är han är fullständigt jäkla fakt. Alltså han är så förstörd. För att det är det som händer. Desto mer makt du får, makt korrumperar. Det är typ Shakespeare sa det. Mm. En otroligt skicklig författare.
Okej, så man ska bara ge upp och tänka.
Nej, alltså en bättre värld måste ju komma från samhällets håll. Inte från sådär att ge mig en ledstjärna så strävar jag till den. Mm. Vi måste ju ha politiker som gör det.
Jag tycker att problemet här är ju också det att den där Ryan Murphy, han har ju inte i varje fall ambitioner att förändra.
Nej, det har han inte.
Och det är ju alltså ett problem. Om
och jag säger inte att någon av de här har det, utan jag säger bara att någon borde ha det.
Ja, men med tanke på att Kim Kardashian eller Kardashian-klanen tänker jag väl också, de är ju inte miljardärer, men, eller är de miljardärer?
Jo, de
är miljardärer.
Jo. Så,
jag tänker liksom att
Kylie var den yngsta self-made dollar.
Just det. Är det 20 gubbar? Men de är ju ändå inte på den nivån att de får styra. Men de styr ganska mycket med inflytande. Men jag tänker 20 gubbar styr väl världen idag. De här rikaste miljardärerna. Alltså Elon Musk, Jeff Bezos, ett company. Det är de som har mest pengar. Och jag menar, om Kim Kardashian och Kris Jenner, alltså den här mamman, så de är ju också då, alltså de är executive producers för den här serien. Det är ju helt fakt. Inte kan en sån här serie någonsin bli något annat än superkapitalistisk.
Ja, men det är ju inte meningen heller. Jag menar, hela, om det finns något budskap i den är det ju att, som, att det är bra om du som kvinna kan bli ännu rikare och göra andra kvinnor rikare.
Det finns ännu mer liksom pengar.
Det finns ingenting.
Jag tycker att där finns två saker jag vill ta tag i den här All Fairs. Alltså du hade tyvärr inte sett den. All's fair.
Jag tror inte att du behöver se.
Tyvärr har jag inte möjlighet.
Du är inte jätteförtjust i välskurna kappor, för det är det som är behållningen.
Ja, jag skulle vilja också...
En stor behållning.
Hockar du, Andrea, när det där, hon går omkring den här Kimpso med sin booty där i den här serien. Så hon har ju alltid några sådana snyggt skurna kläder.
Ja, mycket korsetta.
Mycket korsetta.
Och Axel var
så där. Hon har också en sån här kostym där man liksom ser reven. Alltså hon har sådär att stringsarna... Jag måste visa det då.
Åh, vad roligt. Nu visar alltså
Kia
sin string. Fast jag ser inte bakom.
Nej, men jag har ingen string. Men här kommer det upp stringsar. Och så går liksom de här byxorna så här.
Ja.
Och det visar hon hela tiden. Jag tänker så här bara, alltså, ska hon vara min advokat? Jag skulle inte göra något annat än försöka slicka där.
Ja, alltså det är nog spännande.
Men alltså, jag förstår ingenting. Ska hon gå klädd så där?
Jag vill bara ännu här ge en shoutout till kostymdesigner Paula Bradley. För hon har verkligen gjort ett hästjobb i All's Fair.
Det som jag också tänkte på nu, att det som är ganska jänna är, för jag har tänkt det att det liksom just nu, det är lite som inför andra världskriget. Jag tänker, man behöver inte tänka någonting på just det, det blir inte någon världskrig. Men att då var det också liksom mycket fokus. Det var mycket fokus på förströelse liksom i fiktion. Och sen var det liksom, vad heter det, så här absurdistisk teater. Det var liksom mycket så här, vet du, en tanke om att språket inte fungerar något mer och så här.
Mm.
Att där tänker jag ju med att det kan också hända att det att man har liksom fiktion som är så där antingen jätte cynisk eller jätte, där kanske jag håller med dig faktiskt, att gör du någonting där det bara är skräp och mörker, så det kommer inte att väcka människor ur någonting överhuvudtaget. Det bara fördövar dem.
Ja.
Liksom, du har ju inte egentligen en motivation att sträva till någonting. Nej. Överhuvudtaget, för att du bara är sådär att allting är skräp och alla är skräp.
Mm. Mm.
Ja.
Så jag tycker det är ett problem.
Du var färdig.
Jag är färdig.
Jag är helt färdig nu.
Jag är helt färdig.
Jag är helt färdig nu.
Nej, ännu finns det energi att diskutera.
Anna Marin, ja.
Hon var bara 34. Hon gick på festivaler i ledarjacka, jonglera småbarnsliv, samtidigt som hon styrde Finland in i NATO. Nu hänger hon med Tony Blair. Hon har bytt statsministerjobbet mot internationella uppdrag. Och hon har skrivit en bok som heter Med mod att leda. Adrian och Andrea, är Sanna Marin nice eller bajs?
Oj, gud. Alltså, jag är... Min liksom magkänsla är bara you do you, girl, kring Sanna. Alltså, på riktigt. Det är bara... Casha nu bara in. Varsågod. Alltså, hon har ju lagt stor del av sitt liv åt att faktiskt göra viktiga politiska grejer. Det är ju inte som att hon blev statsminister från ingenstans. Hon har ju suttit i någon statsfullmäktige i ett Tammerfors och massa saker som jag tycker verkar jättetråkigt.
Hon är
viktigt
politiker.
Att folk gör.
Ja. Ja, okej, Adrian.
No, grejen var den att liksom, när du berättade om det här och när jag började läsa den här boken Modet att...
Med mod att leda.
Ja.
Hur långt har du kommit?
Ja, 100 sidor.
Okej.
Okay. Ja. Vad heter
den
det?
Den är 250, 40. Så du har läst halva.
Mm. Ja, jag har också läst det. Kom du fram till skandalerna?
Nej,
för det tog ju så jäkla länge innan man fick läsa lite så här roliga grejer.
Men det där var ju det som var, alltså det där är ju Hesaris kritik också. Att den liksom går igenom, vad heter det, alltså nu menar jag podcasten, Otis rapport till podcast eller vad det nu heter. Så den har just den, de diskuterar den. Mm. Och där var det just det kommer inte så mycket nytt. Och det förstår man ju, för att hon går ju verkligen från, vet du, jag föds. Alltså hon,
ja, det är kronologiskt.
Hon gör Charles Dickens, hon liksom går från början. Men vad heter det, alltså det som jag... Skulle du och jag, Kia, ha diskuterat det här före jag började läsa Bernie Sanders version av samma sak, det vill säga jag leder oss till en bättre värld, så skulle jag ha varit mycket mer hatisk. Men nu har jag börjat tänka att liksom, ett problem för just vänstervridna är att vi är så jättehårda mot varandra. Liksom, högern är mycket mer okej med att ha sina liksom, pedofiler, sina Epsteins och grejer. Och vi är mer så där, liksom, så fort som någon liksom, har, vet du, antirinne har lagt i sig någonting för att få bättre villkor för postarbetare, så är vi så där, nej.
Fast det var väl ministerstyrning, så det är helt enkelt olagligt.
Det är olagligt, men grejen är ju den att det är alltså lagligt för postarbetare att råka ut för en jättedålig situation. Det är olagligt att hjälpa dem. Det är det som jag tycker att det är jätteintressant här. Det är ju inte Sannas poäng, men det var det som jag började tänka. Alltså jag är på riktigt, jag började bli accelerationist när jag läste den här boken. Det betyder förstör samhälle.
Jaha,
accelerationist. Alltså det är liksom, vet du,
är det en anarkist?
Nej, det är från att accelerera. Liksom. Det finns på vänster och höger sida där man tänker sig liksom att samhället är sjukligt, så man måste förstöra det.
Okej. Det där, men hon inleder sin bok nu, för de som inte har läst den. Jag är mycket tacksam att ni båda ens har, liksom, ni har varit så intresserade.
Jag har läst nästan hela.
Just det, du har läst nästan hela.
Ja.
Så här börjar hon. I december 2019 blev jag Finlands statsminister, 34 år gammal. Det gjorde mig till världens då yngsta regeringschef, och den koalitionsregering jag sattes att leda bestod av 5 partier som alla leddes av kvinnor. 4 av oss var under 40. Nu undrar nog många hur det gick till. Och jag måste säga att då ropar jag in i boken, nej, det vill jag verkligen inte, för så här töntigt får man inte skriva. Och det här är hennes första meningar. Ja, i boken.
Men det låter som ett sommarprat, Kia. När du läser upp det så låter det som svenska
eller
sommarprat.
Alltså det här, men är alltså, det
ursäkta, är det inte så att den här är skriven på engelska för en internationell publik?
Jo, och så har man översatt den och den kom ut samtidigt
på en
massa
språk. Så det är inte så konstigt. För oss är det ju liksom att vi vet alla de här grejerna. Men för en jänkare så är det väl...
Men
I do wanna find out.
Men det är också så här, alltså det är som att all's fair, är det den nivån de har i USA på att okej, okay, men det här kan vi väl se. Nej, det har de ju verkligen inte. De har ju sagt att de tycker det är shit. Men jag menar, väldigt dåligt skrivet är liksom min första invändning. Hon var ju i stormens öga så här medialt jättemycket. Men när
och nästan allt var liksom shit-grejer.
Ja, och nu när den kommer ut...
Skandalen var ju så här ingenting.
Här finns liksom ingenting för en journalist att gotta sig. Hon avslöjar ju ingenting. Man är bara så här så tråkig.
Alltså en sak, men jag tror att det står, och det har ju stått i tidningen säkert i huset bland annat. Men alltså, jag måste säga att jag verkligen reagerar på att hon var så här, att ja, Finland har varit ockuperat. Först av Sverige, sen av Ryssland.
Har hon sagt så?
Det står så ordagrant i boken. Så hennes bild av den svenska tiden är då tydligen att Finland var ockuperat av Sverige.
Men där, ja, alltså det där... Om
det tycker jag är någonting man kan lyfta.
Ja, alltså det, ja, Det låter förfärligt.
Plus hon vägrar ju alltid tala svenska också då.
Men alltså det verkar ju som, hon är ju inte ute efter att vinna några litterära priser med den här boken. Alltså jag tänker att hon vill väl visa hur modern och skicklig politiker hon är. Och sen alltså, hon vill väl bygga sitt varumärke. För idag är Sanna Marin en influencer. Och hon vill ju ha, alltså hon har ju 1 miljon följare. Hon har väl skrivit den här boken för dem. För sina fans, tänker jag.
Och samtidigt så tänker jag, för att hon är ju väldigt självförhärligande. Som
jo, hon är väldigt självförhärligande.
Men att, jag tycker samtidigt att det finns något fräscht i det, därför för att hon är kvinna. Och det är så,
man ska
inte göra så som kvinna. Så hon säger hela tiden så här, jag var kompetent, jag var liksom bla 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 bla. Alltså, you do you.
Det som jag tycker på riktigt är intressant med den här boken, vilket jag tycker alltid är intressant när någon ger ut en bok, är om du har miljoner med följare, varför ger du ut en bok? Det är liksom inte ett medie som säljer. Mm. Det är det konstigaste. Människor som håller på med TikToks orkar inte läsa.
Nej.
Det är liksom,
Men den är ju som ett långt TikTok, nej, som ett långt Instagram. Jag tänker, är hon på TikTok? Är hon inte mest på Instagram?
No, till och med
det. Och då ser vi vilka som är kanaler hon använder. Men tänker, det är ju som ett långt Instagram-inlägg. Alltså också så här, när jag tragglar faktiskt lite igenom den här boken. Jag tyckte inte att den var... Det var intressant och jag lärde mig väl mycket. Men alltså mina kollegor som politiska redaktörer, de är ju så här att man lärde sig ingenting.
Nej.
Men jag kan ju säga att jag lärde mig väl ändå lite om politik. Jag är väl inte så kunnig, så bevandrad. Men tyvärr så skrattar jag inte alls. Nej, ett par gånger skrattar jag, men alltid liksom åt henne, aldrig med henne. Mm. Och det tycker jag väl att det är lite, alltså det är lite sorgligt att det är så. Alltså det mest blev det här bara så här, när hela boken för mig var lite så här klumpig och tafflig, så här svenska och ett stelt politiskt patos som hon försöker komma fram med. Alltså, jag tycker inte att den är bra skriven. Men nog om det, har ni sett när Sanna Marin besöker The Daily Show?
Nä.
Okej. Det här programmet har ju en profil som progressivt samhällsgranskande, särskilt vad gäller USAs och Israels politik. Sanna Marin får inte en enda fråga om Tony Blair eller hans politiska arv eller om Gaza-konflikten. Och man undrar ju också så här, vad är det hon håller på med? Får hon gå till The Daily Show och så är det bara som en polerad PR-runda för henne, där hon är liksom en cool ung ledare från Finland. Hon är en feministik, hon är girlboss på export, och det är hon ju. Jag menar, den här, nu minns jag inte vad han heter för att...
Men var hon där för att plugga sin bok?
Ja. Och de bara fnittrar och håller igång. Och det där, och jag vill bara sjunka så djupt ner i soffan som jag kan. Och aldrig faktiskt titta ut med. För jag känner sådana... Det, på finska heter det möta happy. Men det är sån otrolig skam, medlidande skam med att sitta och titta. Alltså att man är bara såhär... Oh my god, Sanna bara var tyst. Det här är så nolo. Det är som när hon dansar i den där videon. Och man är bara så där, Jesus Christ, alltså du får inte... Att jag fattar liksom, alltså du skulle hellre fått vara kokain i den här påsen än att man ska se henne dansa så där.
Men det som jag tänkte säga med Sanna Marin är det att hon är ganska stel. Hon säger ju själv att hon är ganska stel.
Och hon är socialt lite sådär.
Och liksom, säger hon ju i boken.
Hon säger i boken. Och det tycker jag att märks. Och det tänker jag att det är liksom fel att kritisera henne för det. För då förväntar man sig att alla människor ska vara socialt smidiga och bra på att dansa. Skulle någon filma mig när jag dansar? Det skulle ju vara en horrorshow. Det spelar inte någon roll vad jag sniffar in i näsan. Det kommer att vara förfärligt.
Liksom, är du säker på det?
Absolut. Alltså, och flera politiker är ju som hon. Alltså, Li Andersson, som hon också nämner, är ju erkänt stel. Alltså hon har ju blivit bättre.
Men jag tänker när du sitter där i den här The Daily Show-soffan och försöker kämpa till det, och det inte är roligt, alltså det är verkligen inte roligt.
Nej. Så
jag vet inte, alltså man märker ju också att hon vill vara avslappnad och cool, men hon är inte. Det blir inte cool. Och då tänker jag så här, det är väl för att kvinnor är inte roliga. Kan vi inte prata om det här? Ni vet ju att det har varit sån här lite... Det har ju varit en kulturdebatt. Fy fan ändå, Humorhuset firar 10 år och man har inte en enda kvinnlig ståuppkomiker med på scen. Kvinnor är inte cool. Vi har aldrig fått chansen att visa att vi är cool eftersom vi ju inte är roliga. Det här bevisar ju Sanna Marin. Kunde man ha Sanna Marin med i Humorhusets 10-årsjubileum för att understryka hur fucking tråkiga vi är kvinnor när vi ska ha roligt, när vi ska skämta? Alltså,
jag fattar att du vill provocera, men det måste vi låta en kvinna representera alla kvinnor?
Nej,
det tycker jag är liksom, we're past that.
Jag tänker ju också, Kia Svetihina, du hör ju till svensk finans roligaste kvinna.
Ja, så det är men ingen har nämnt mig i den här Humorhusets 10-årsjubileum. Tyvärr har de inte ringt heller frågan om jag vill vara med.
Nej.
Men här, och jag sa ju det där med att liksom, jag får de där samma flashbackarna av att gud ändå, Sanna, snälla, sluta. Det här är så nolo. Också att de på något sätt sköter om henne lite för bra. Att man inte frågar något kritiskt. Nåja, men 15 oktober läser jag rubriken på Seiska. Gästas. Sanna Marinin sukkahousut varastivat huomion. Gästas. Sanna Marin strumpbyxor stal all uppmärksamhet.
Ja. Det där, nu undrar man ju.
Då hade hon postat en bild på sina svarta strumpbyxor. Har ni sett att jättemånga, inte jättemånga, men tydligen kvinnor som Sanna Marin går med strumpbyxor där det står The future is female. Ganska högt upp på benet.
Jag är helt för den här. Det här.
Ja, nu tittar ni igen på mig som levande frågetecken, för du är inte på Somme. Men, och du kanske inte är bekant med Sanna Marin strumpbyxor, men hon har alltså postat det här för sina 1 miljon följare.
Men alltså, the future is female har vi funnits på t-show i 10 år.
Jag tänkte bara säga, André, att du ville ha någonting som leder oss framåt, liksom en bättre värld. Det där har du, strumpbyxor, det står future is female högt upp på låret.
Ja, nästan närmar sig det heligaste. Det där, jag tänker, man får köpa de här strumpbyxorna för 40 år. Jag tänker att hon köpt dem från Temu. Om vi tittar på Sanna Marins roll som politiker och idag då som influencer, så var det ju alltså jättebanbrytande när hon dök upp som statsminister. Hon var ung, hon var kvinna och hon hade en helt annan stil än vad vi var vana vid i politiken. Hon dök upp på Ruisrock eller vad det Flow. Hon var på alla festivaler. Hon hade snygga jeansshorts, hon hade en skinnjacka, hon hade boots. Hon ser också... alltså, otroligt vacker kvinna. Jag tycker hon ser jättebra ut. Och jag tycker att hon, när hon var statsminister, var helt sjukt bra. Alltså jag tyckte att det var en trygghet att ha den här femman med kvinnor under.
Nej, jag var väldigt stolt.
Styrde Finland liksom. Men då när hon också klädde sig så där som man inte får då, så blev ju alltså det blev mycket reaktioner. Kommer ni ihåg, men också när hon gick med ledarjacka med Magdalena Andersson. Det var med någon NATO-grej. Men människor blev liksom, en tyckte det var fräscht och inspirerande, andra tyckte att det inte passade att se ut så där som statsminister. Vad jag vill säga kanske, hon bröt liksom upp gamla idéer om hur makt får se ut. Det här ger jag åt henne, liksom. Det tycker jag väl att det är jättenice.
Igen så skulle jag ju säga att till exempel då Sri Lanka så hade en kvinnlig premiärminister någon gång efter, liksom, i samband med 50-talet. Så för mig är det här inte liksom jättenytt. Det är bara det att liksom saker och ting hamnar i skymundan. Och så finns det liksom en sån här medietrendvåg där man är så där liksom att kvinnor leder. Alltså jag var ju helt övertygad om att Sanna Marin blev invald som liksom, alltså som partiordförande just för att det skulle passa in någon sån här, vet du, verkligen en woke-mall. Alltså vid någon sida var jag jätteirriterad. Nu fattar jag ju utgående från den här boken att det fanns en massa olika faktorer.
Ja, det var lite slumpmässigt.
Ja, det var slump. Men att det liksom narrativt så var det jätteirriterande. Jag tyckte ju också att det var 5 kvinnor så var jag bara så att vad spelar det för roll? Viktigt att vad de gör.
Ja, exakt.
Alltså jag hade ju jättemånga, alltså jag hade så störande samtal med människor när de var så att se nu Anna-Maja Henriksson, alltså i och med att hon är en kvinna så lyssnar hon på människor. Och jag var bara så att vad talar du om? Alltså skrevar hon? Lyssnar hon med skrevet på människor? Det är det som gör att hon lyssnar på människor. Vad håller du på med? Liksom att det var en jättekonstig tid att vara vid liv. Inte lika konstig som nu, men konstig.
Nej.
Men jag tänkte på det där när du sa att Marin är så noll och så pinsam. Och det var ju också min teori då, när det var med den där dansskandalen och allt. Men nu tycker jag nu det är mer pinsamt. Petteri Orpo, vilken den här andra politikern som var liksom på jobb på Ruisrock och var helt jättepackad och blev intervjuare. Alltså det har ju alltid varit så att hon har varit en privatperson. Och hon har aldrig varit för full eller betett sig pinsamt på det sättet. Som ju det old school politiker i Finland har gjort alltid. Att det är ju också att hon har fått mycket, mycket mera skit i onödan för att hon har, så när hon går igenom de där skandalerna, det är ju faktiskt så att hon ungefär aldrig har gjort något som är fel på riktigt. Mm. Utan att det ska bara liksom försöka hittas något i ingenting.
Men många av de där skandalerna kommer att säga till slutet av boken, då räknar hon upp dem alla och då tänker jag att det blir också lite sådär bara okej, vi har gått vidare redan från de här skandalerna. Och vilka av dem, många av dem är man också här, det här var väl inte en så jättestor skandal?
Fast det var ju mediedrev. Och sen när man ser dem sammanfattade så är man så här, hur kunde det vara det? Mm. Och det är för självklart hon måste ha det i slutet, för annars skulle man ju inte orka läsa.
Nej, man skulle orka läsa.
Om hon skulle ge dem i början skulle man ju vara så här, okej, det var det.
Men jag tänker också att okej, alltså, skandalerna är en grej och jag försöker komma ihåg vad, alltså Arhinmäki, så när han var i fyllan, han slocknade vid någon, det var rubriker om det, men jag kommer inte ihåg om han var liksom på jobb eller han var på fritid, men det var ju också en skandal. Alltså det beror på vilket parti du är och vad du företräder. Att företräder du någonting som är förkastligt, så får du ju göra mera grejer utan att det blir uppståndelse. En finlandssvensk politiker som drar fram en pistol och skjuter, så det blir förvisso ett rättsfall, men det blir inte så mycket rubriker av det, för på riktigt, vem bryr sig? Han är sannfinländsk, det är så som det är. Men,
jag tyckte du sa finlandssvensk.
Nej, inte finlandssvensk, sannfinländsk. Ah, okay. Alltså, min hjärna funkar så här, jag ser dem, ni är alla samma för mig. Liksom sådär. Men, alltså,
ni? Du är själv finlandssvensk?
Nej, gud nej. Jag är här på Norden, jag kommer att bli utvisad så fort som... Liksom,
utvisad?
Ja, så fort som Rika Purra kommer
utvisad
till matchen.
Utvisad vankdammen.
Ja. Men alltså,
inte så länge vi får bestämma.
Nej, men alltså, det som jag tänkte säga var det att... Alltså, det som Marin också för mig är alltså ett skede då Finlands politik funkar när det gäller covid. Så oppositionen var alltså helt med de sakerna som skulle göras. Mm. Alltså jag var jättestolt i det där ögonblicket. Jag var så där liksom att det här är faktiskt så som det borde vara, att man tänker på folket. Men det hamnar också lite i skymundan om man är så där liksom, vet du. Ja, jag har gjort jättemånga grejer, och igen, jättebra att hon är stolt och talar om makt, men det liksom blir i skymundan de grejerna som verkligen är bra när folk inte är liksom i ställningskrig med varandra.
Jag tycker att det problematiska är liksom att allt det här har hon gjort, men idag är hon ju inte statsminister, idag är hon influencer och jobbar för något Tony Blair-stiftelsen och gör fucking mycket pengar. Så då har alla de här sakerna, för mig alltså nu, det här är min analys, så tappar sin glans. Hon är inte rolig i talkshowen. Hon är nollor när hon fotar sin lyx på Instagram. Hennes future is female strumpbyxor. De är lite för beräknande. Alltså man blir bara sådär, Sanna sluta. Och liksom Sanna Marins bok och medverkan i The Daily Show så förstärker bilden av att nutida politiker är mer intresserade av internationella nätverk, förstås, och personligt varumärke, än att verkligen ändra samhället. Och då är det liksom lätt att prata om ledarskap, feminism på en global scen, men man undviker de här svåra frågorna och, liksom, och man undviker också ansvar. Är inte det här bara ett tecken på samtida politisk ytlighet? Är inte det Bernie Sanders håller på med då?
Alltså,
jag har inte läst hans bok, jag kan inte tyvärr analysera honom här nu med Sanna Marins bok.
Jag håller nog med dig i allt det där som du sa, men där är liksom just, jag tänker att Bernie Sanders verkligen, i och med att han i första hand inte ta pengar från något big money. Mm. Det är liksom verkligen hans grej. Mm. Så då skulle jag säga nej. Att liksom Sanna Marin, Sanna Marin blir verkligen beroende av de här aktörerna. Som du sa gällande den här tv-serien också, det är ju självklart att det inte kommer att komma kapitalismkritik från henne i slutändan, för att hon är så beroende av det. Mm. Men Bernie Sanders å andra hand, han är inte det. Han är å andra hand 90 000 år gammal och ser ut som Gollum. Så han kommer inte att kunna göra någonting.
Men det där, det som slår mig mest, och det här har ni noggrann tangerat lite. Alltså i hennes bok och också internationella medier när hon har blivit intervjuad eller när hon lyfts fram. Det är faktiskt det att frågan om makt inte riktigt lyfts i liksom, tycker jag. Varken i boken eller intervjuer. Alltså, nu talar jag om hur mycket makt hon faktiskt hade. Ja,
för
hon
pratar då ju, eller nu?
Då och fortfarande har hon ju makt. Nu har hon ju makt på ett annat sätt. Jag menar, då var hon statsminister. Jag menar, hon var statsminister. Hon, det var ju hon som skötte våra undantagsförhållanden. Hon stängde in oss i fucking Nyland, Adrian. Du var i Åboland. Sylvia Bjorn, politisk redaktör på Husis på Hufvudstadsbladet, hon skrev en jättebra krönika här helt nyligen om Sanna Marins fullkomliga makt och säger att ingen har haft så mycket makt över folks frihet och rättigheter sedan Urho Kekkonen. Och det här pratar hon inte om, utan hon är bara så här, buhu, ni var så sura på mig när jag köpte morgonmål, buhu, jag fick inte dansa med mina vänner. Och det är det jag tycker att blir lite så här, att jag börjar leta efter de här liksom svaren på de här maktfrågorna medan jag läste att, men alltså, hur är det att vara en ledare som också har fans över hela världen? För hon har ju haft sina fans länge. Det var inte som att de kom under hennes tid som statsminister endast, utan hon hade dem nog också redan där färdigt på något. Liksom att, kan en beslutsfattare vara samtidigt en influencer? Och jag kan inte låta bli att tänka, är det meningen att en politisk ledare ska ha fans? Alltså över världen? Och boken är väl då skriven för hennes fans. Det är väldigt lite självkritik. Väl, det är väl svårt. Jag har aldrig skrivit en bok om mig själv, men jag hoppas att jag aldrig gör det. Nu har jag sagt det. Men det där, jag kanske är svårt att faktiskt vara så kritisk till sig själv, för man vill väl bara förhärliga sig själv. Men så, ja, det som jag faktiskt letar... Jag upptäckte att mest av allt letade efter det som inte fanns i boken. Mm. Än det som fanns i boken. Jag menar, Sanna Marin konstaterar att det är självklart att kvinnor också söker sig till politiken för att de vill ha makt. Jag tycker det är nice att hon säger det. Och det är sant. Det är inget konstigt med det. Men ändå blir det som att tyngdpunkten hamnar mer på känslor av maktlöshet då. Särskilt kring de här pressdrevena och skandalerna som dansvideon. Och jag skulle vilja ha en motvikt. Alltså någon sorts reflektion om hur det är att faktiskt ha det här inflytande som hon har. Och det saknar jag.
Det som du sa, det där Mor och Kekkonen, så det är ju faktiskt helt... det där är ju på riktigt, jag blir ju helt ställd för det, så där, men det där är ju skitskrämmande.
Hej, det där. Jag vill bara berätta att idag är sällskapet på Åbo Svenska Teater. Vi firar nämligen 5 år och det firar vi med livepodd. På scenen är jag, Anne Hietanen och Vega Adsten. Kippin Kappin bara kom dit till det där Svenskis i Åbo. Vi börjar 18.30, showen är en timme. Man behöver anmäla sig, det är bara att hitta ett formulär på nätet. Så här lätt ger jag det.
Men det är gratis?
Men det är gratis.
Gratis.
Jag vet inte, jag vågar inte ens fråga. Så Andrea, kanske jag räknar med att inte komma, du bor i Helsingfors. Men hur är det med dig, Adrian?
No, ja, alltså jag bor ju i Åbo, men ni satte inte mig på scen, så inte kommer jag då inte.
Jag vet, jag kan förstå. Du är som Sanna Marin. Va? Får jag inte vara på scen så kommer jag.
Jag skulle gärna komma, men jag är tyvärr bortröst i arbetsärenden.
Och det är också ganska långt att komma till Åbo, varför att se på oss. Men jag tycker att ni alla ska komma. Sen vill jag berätta en annan sak. Gå in på arenan och... Så ska ni vara inloggade och så ska ni trycka på det där lilla hjärta, för då favoritmarkerar ni oss. Och så ska ni också trycka på den där lilla klockan bredvid. Då får ni en notis varje gång vi har publicerat ett nytt avsnitt, som det här avsnittet. Och med de här jättesmarta orden så tänker jag säga tack för mig. Tack Adrian Pereira.
Tack Kia.
Tack Andrea Reuter.
Tack och förlåt för att jag har avbrutit er.
Jag heter Kia Svetihin, det här sällskapet. Vi säger hej då.